Samhällsuppdraget, en podd där jag, Rebecca Bolin, möter människor för att vaska fram ideologiska konfliktlinjer i vår tids brännande politiska frågor. Idag ska vi prata om det goda samhället och framtiden. Hur åstadkommer vi den framtid vi vill ha? Vilken är vägen dit? Välkommen tillbaka, Emilia Töyre, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, i grunden terminalarbetare från Kiruna, gruvarbetare, med lång erfarenhet av fackligt arbete.
Tack så mycket.
Jag tänkte börja dagens samtal utifrån en känsla. Jag satt här om dagen och läste domar från misstänkta arbetsmiljöbrott där människor dött på jobbet. En person ramlar från ett tak utan skyddsliner, en dras in i en farlig industrimaskin och strimlas. Det är en rad fruktansvärda olyckor som får mig att känna sorg. Men så intervjuade jag Majgull Axelsson här om dagen, författaren. Hon skriver genomgående i sina romaner om samhällets mest utsatta. Och hon berättade för mig att hon aldrig gråter över orättvisor. Hon svär. Hon blir förbannad. Hur är det för dig?
Det är något mellanting där. Någon liten uppgivenhet som kommer först och händer det här verkligen igen? Hur kan man inte lära sig? Och speciellt när det har varit på samma företag om och om igen. Då blir man ju frustrerad och förbannad och jag vet inte.
Känslorna kan vara viktiga för att skapa engagemang och organisera sig.
Absolut.
Joe Hill sa en gång, sörj inte, organisera. Håller det mottot än idag?
Absolut, definitivt.
Varför då?
För att sorg är en viktig reaktion på någonting som är jobbigt. Men det är sällan så att sorgen i sig gör dig produktiv. Så att jag tänker att ska man tolka begreppet helt ordagrant så är det ju så extremt tydligt och så väldigt rätt. Genom organisering så kan man få till en riktig förändring. Genom sorg kan man riskera att hamna på väldigt mörka och inte så produktiva platser.
Samtidigt är det ju så att fackens medlemstal har sjunkit i en rad år. Kanske en försiktig uppåtvändning på väg nu som det ser ut. Men det är ju efter ett rejält ras på 90-talet. Har arbetarrörelsen misslyckats med sitt organiseringsuppdrag?
Ja, det är tydligt. Alltså det faktum att organisationsgraden sjunker betyder ju att man har misslyckats med sitt uppdrag. Att man kanske inte har gjort det helt och hållet för att det fortfarande finns personer som nyansluter sig, absolut. Men om man ser till vart vi skulle kunna vara så är det ett misslyckande.
Styrkan ligger ju i att vara många, men vad står egentligen i vägen för att ta initiativet för att samlas?
Jag tror att det är en kollektiv misstro till att ens egen förmåga är bra nog på något vis. Att man inte, jag vet ju bara de som lyckas med det här, de som lyckas värva medlemmar, de som lyckas få medlemmar att stanna kvar, de som ser till så att det blir ett engagemang. Vad är det de gör som är så unikt? Och det är inte unikt. Det är en tro på det man har att leverera. Det är en tro på att den rörelse man befinner sig i är den rätta för att komma framåt. Det är en obändlig tro på sin egen förmåga, men också en tillit till den personen som man vänder sig till, som man vill ska komma med. Att den personen faktiskt kommer lyssna och att den personen är värd att vara med i den här gemenskapen. Men också att gemenskapen är värd den här personen.
Självförtroende i det man tror på och tillit till dem man vill nå spelar roll. Ja, och då kan vi få ett engagemang som spelar roll för det goda samhället som vi faktiskt pratar om. Men jag tänker på en sak. När jag har varit ute på skolor ibland och föreläst om arbetsmarknadsfrågor så har jag ibland upplevt att unga människor blir förvånade över att rättigheter, det kan handla om att vi har semester, att vi har 40 timmars arbetsvecka, sådana saker, att det faktiskt segrar tack vare arbetarrörelsens kamp. De tror att sånt kommer liksom automatiskt, vi kan ta det för givet, kanske är det Försäkringskassan som har bestämt det eller så. Vilken fara ser du om vi glömmer vår historia och tar de här välfärdssamhället, samhällsvärnen och den trygghet det ger för given.
Nej, men jag tänker att faran med det, det finns flera olika. Men framförallt så är det väl det här att vi, alltså om man tar någonting för givet så är det ingenting som man kommer kämpa för. Och jag kan själv se mig, i vissa frågor så har jag tänkt på exakt samma sätt. Och det är, men till exempel aborträtten har varit en sån sak som jag har tänkt att där tycker ju alla likadant. Det behöver vi inte kämpa för, vi har det redan. Men det förvånar mig inte det minsta att man ute på skolor har reagerat på det här sättet. Det är också min bild att man inte, det är någonting man tar för givet. Och eftersom man tar det för givet så vet man heller inte att det skulle kunna gå förlorat. Och därmed så ser man heller ingen anledning till att man själv skulle engagera sig. För att det är någonting som kommer komma automatiskt. Och min insats kommer inte göra någon skillnad. Så jag tänker att jag tror att de flesta som engagerar sig på något sätt ändå har en, även om man kan vara altruistisk, så tror jag nog att de flesta ändå ser what's in it for me. Det vill säga, alltså inte i pengar eller så, eller i makt, utan snarare vad kommer jag få ut av det här? Kommer jag känna att jag växer som person, eller kommer jag få bidra med min egen kraft? Och jag tror att det senare är det som gör att man stannar kvar och att man fortsätter.
Och om vi ska stanna kvar och fortsätta och flytta fram positionerna, så är ju en del av det i kampen och i politiken är ju också att kompromissa. Vi kommer alltid att dra åt lite olika håll, både inom arbetarrörelsen och i relation till våra motparter. Kan man kompromissa om allt? Finns det röda linjer?
Jag vill säga att det gör det absolut. Men skulle du fråga vilka röda linjer som finns, så blir det ju väldigt, då blir de ju väldigt, väldigt, väldigt röda. Då tänker jag typ dödsstraff är ju en sån röd linje som inte går att kompromissa om. Men samtidigt så är jag, när jag började engagera mig politiskt, så avskydde jag ordet pragmatisk. För att det låg så långt ifrån där jag själv tyckte att jag var. Men jag har ju fått inse att det är ju jag i ett nötskal. Och det är också så jag resonerar väldigt mycket.
Vad menar du då?
Att jag nog skulle kunna kompromissa väldigt långt om jag vet att alternativet är så mycket värre. Att jag skulle kunna inte kompromissa bort min själ på något vis, men att det ändå är, men jag tror att genom kompromisser så kan vi komma betydligt, betydligt längre än att stå där med sina principer och se hur alla andra seglar förbi och inte lyssna på en.
En del säger att Socialdemokraterna har backat över tid för att man har kompromissat för mycket. Man har sålt ut och privatiserat och gått med på skattesänkningar. Ser du en fara med att kompromissa för mycket?
Absolut. Och det är just det här som jag nämnde tidigare, det här med att kompromissa bort sin själ. Vart finns vi? Och jag tror att jag har på något sätt alltid tänkt att det här är bara en liten bump just nu. Vi kommer ju komma tillbaka till det här som vi egentligen tycker. Och när det gäller just privatiseringar så har vi ju insett, och jag var ju inte en del av det då, men fortfarande som parti så har vi ju insett att det var inte så himla genomtänkt. Att det fanns en tilltro till att företagen skulle agera likadant efter att det blev lättare med privatiseringar och att man möjliggjorde det från politiken. Att man skulle agera på samma sätt som när det var, vad ska man säga, är man kontrollerat på ett annat sätt. Och sen så tror jag att man blev lite tagen på sängen av att kapitalismen är kapitalistisk.
Man var naiv.
Jag tror det. Jag tror inte att alla var det. Jag tror att det säkert fanns de som var medvetna om vad det här skulle leda till. Men jag tror att de allra, allra flesta ändå trodde att men det här kommer vi kunna kontrollera på ett eller annat sätt. Och det här, vi kommer inte låta det gå så långt som till att till exempel att skolor inte ens får ha en offentlig adress för att det kan röja företagshemligheter. Alltså, Det är en sån absurd verklighet vi har nu som beror mycket på vad Socialdemokraterna har gjort historiskt, men också på vad andra partier har drivit, så att det har blivit en ny kontext i politiken. Jag tycker också att det, och såklart tycker jag väl det, men att det blir väldigt fokus på vad Socialdemokraterna har gjort fel och inte, men att man också så här får ha respekt för vad den tidsandan var och vad de flesta i samhället ändå gav uttryck för. Sen vill man ju kanske inte komma ihåg vad man själv har sagt eller gjort, för att man har lärt sig och man vill inte förknippas med det där längre.
Tidsandan spelar roll, och i den tidsanda vi lever i nu så har populister en hel del framgångar. En allt större del av LO-kollektivet lockas åt det populistiska hållet, Sverigedemokraterna till exempel. Många säger att för att hejda det så måste vi ta itu med de problem som populisterna pekar på. Räcker det?
Nej, alltså jag tror inte det. För populisterna kommer peka på de problem som gynnar dem. Och jag tänker att det finns så många fler problem än de som de kan adressera. Och jag tänker att absolut, problemen måste åtgärdas och måste också prata om att det är någonting man vill göra. Men sen finns det också det här, återigen, vart är det långsiktiga? Vad vill vi ha i vårt idealsamhälle? Så jag tror att det är ändå, det är inte så att man skulle kunna gå till en person från ett LO-förbund och som är orolig för att lönen inte kommer räcka till, och så ska man prata om jämlikhet och ett gott samhälle som vi jobbar för. Så man måste ju prata om de problemen som ligger närmast. Men jag tänker som rörelse, som helhet, så måste man ändå ha en vision av vart är man på väg och vad är vägen dit? Vad är det som krävs av oss för att komma dit? Och där tror jag också att vi måste se på kompromisserna. Kommer de leda oss närmare målet? Eller gör varje kompromiss oss lite mer baktunga, och att vi snarare går åt helt andra hållet? Och är de i så fall värda det?
Och hur viktigt är begreppet klass och klassamhälle för att förstå var vi är och vart vi är på väg?
Jag ser ju det som bland det viktigaste. Att bara på det sättet så kan vi förstå de slitningar som finns i samhället. Att det, där kan ju vissa populister prata om att det handlar om ras eller om vilken... Alltså vilken härkomst man har eller vilken kultur man skulle ha. Men jag ser ju att det är extremt mycket klass det handlar om, och att det ger oss fortfarande så olika möjligheter beroende på vad man har haft för föräldrar och vad man har haft för familj. Och det är inte riktigt värdigt i Sverige 2020, tycker jag.
På senare år så pratar allt fler hellre om förtryckssamverkan. Intersektionalitet, som det heter med ett mer akademiskt ord. Inga förtryck som klass, rasism, sexism och så vidare är helt fristående från varandra. De har alltid beröringspunkter och förstärker varandra. De kan inte ses som olika kamper därför. Hur ser du på det?
Nej, alltså jag håller med. Och det är just det här att det måste vara samma... Att det måste vara samma kamp, men också att varje, ska man säga, varje riskgrupp eller varje kategori som du nämnde också innebär att man riskerar ett ökat förtryck. Är ju någonting som vi inte bara kan vifta bort, utan måste se att så här är det. För att om vi inte ser problemen för vad de är, så kommer vi heller aldrig kunna komma till rätta med dem.
Samtidigt finns en högljudd grupp som kritiserar allt som inte är renodlad klasskamp och kallar den för identitetspolitik. Det kommer från både höger och vänster. Ser du samtidigt en risk att klasskampen, som ändå är en väldigt stor konfliktlinje i vårt samhälle, kan riskera att hamna allt för mycket i skymundan? Att vi liksom riskerar att sila mygg och svälja kameler?
Jag ser inte att det som då skulle kallas för identitetspolitik skulle vara det som gör att klasskampen hamnar i skymundan, utan snarare det är ju någonting som redan har skett. Det finns väldigt, väldigt många debattörer som har framgång som menar på att det inte finns någonting som klass längre. Att vi har tagit oss ifrån klassamhället. Och då väljer man ju att inte se vad som sker i samhället och hur det faktiskt ser ut. Och jag tänker att visst kan man kalla det för identitetspolitik och förminska det till någonting helt annat. Men jag tänker också så här, identifiera mig med i det är ju ändå kampen för lika rättigheter mellan könen. Som fortfarande drivs, men också när det kampen för rösträtt, allmän och lika rösträtt, när den började, så var det ju väldigt många som också tyckte att det här tog fokus från klasskampen och att det måste vara det viktigaste. Och hade kvinnorna då lyssnat, så hade vi inte kommit någonstans. Så att det är klart att klasskampen är oerhört viktig, men i klassbegreppet så tänker jag också att det går att föra in de här andra kategorierna. Och att det är klart att det är skillnad på att vara knegare från en bruksort jämfört med att vara född med alla möjliga privilegier i en förort till Stockholm där det är väldigt, väldigt stora villor och man bor i en av dem. Så jag tänker att det att kalla det för identitetspolitik är att förminska frågan och att också på något sätt inte vilja prata om frågorna. För det är ju där det hamnar om man ska eller så jag upplever det i vart fall, de debattörer som vill prata om det som bara identitetspolitik.
Man ska inte vara rädd för att vara obekväm, kan man också säga. Du har pratat en del om vikten av att vi formulerar visioner, men att vi också kämpar här och nu, att vi liksom har en balans mellan de sakerna. Hur väl skulle du säga att dagens demokratiska socialister klarar balansen mellan vision och eländesbeskrivning som behöver åtgärdas?
Jag skulle säga lite olika. Alltså, det finns ju strålande exempel från demokratiska socialister runt om i världen som faktiskt gör både och, eller som åtminstone här framstår som att de gör både och.
Vad tänker du på då?
Men jag tänker på alla de här rörelserna som har skett runt enskilda personer, men som egentligen handlar om vissa frågor. Alltså det som Labour gjorde runt Corbyn till exempel, och det är ett gäng år sedan. Men att det också är, jag tänker Danmark, alltså socialdemokratin i Danmark är ju kanske ingenting man alltid vill förknippas med. Men de har ju samtidigt gjort ett hästjobb med att omformulera sig och att göra att bli relevanta på ett sätt som jag tror att många och också vi kan hämta inspiration ifrån. Sen finns det ju så många förslag där som jag inte skulle kunna komma nära med, att man ändå har gjort den här. Man har arbetat visionärt och man har sett till vad är populisterna pekar på. Och det jag gärna skulle se, och det här är ju att verkligen trampa på lite känslig mark. Men det jag skulle vilja se, det är ju någon typ av konstruktiv populism. Och någon typ av, att vi skulle använda oss av populismen på ett positivt sätt på något vis.
För fast då är det kanske egentligen inte populism, nej, du menar, nej, utan folklighet.
Ja, men alltså att det finns, att gå ifrån det här att vara så himla professionell och att istället vara med och att vara folkrörelsearbete. Det är ju egentligen det som allting handlar om. Och det är där vi ser populistiska partier som härmar det vi tidigare har gjort men som vi har släppt. Och vi måste ju gå tillbaka till vår egen planhalva på något vis.
Och när vi går tillbaks till vår planhalva och tar initiativet, blir folkliga, så måste vi också vårda vår demokratiska kultur. Jag tänker också att idag växer ett väldigt hårt tonläge fram, inte minst i sociala medier. Michelle Obama upprepade nyligen sitt mantra från förra valrörelsen: When they go low, we go high. Jag föreställer mig att hon syftar på allt från personangrepp till fake news. Är det ett vettigt motto?
Det är det absolut. Även om jag på senare tid ofta har känt att when they go low, I want to go even lower. Att man blir så frustrerad och arg och förbannad och bara, nu ska jag drämma till er på samma sätt som ni håller på. Men jag tror inte att det är speciellt konstruktivt, och det är nog inte någonting som får en själv att ens må bra. Kanske en liten stund, men alltså, det är som alla de här, alltså, jag tänker ofta på så här, gå tillbaka till grunden och alla mobbare. Och att man alltid fick höra i skolan att sänkte inte det den personens nivå. Och sen när man ändå gjorde det så var det jätteskönt i stunden, och sen mådde man ju uselt. Och jag tänker att det som rörelse måste man kanske också vara lite försiktig med. Så att jag, när jag inte är som mest upprörd, så håller jag absolut med Michelle Obama.
Vi måste hålla vår värdighet. Men samtidigt är det ju så här att nyliberalismen flyttar fram sina positioner, klassklyftorna ökar. Ska vi inte kunna vara rasande och visa det i både ord och handling då?
Absolut. Men jag ser att det är en stor skillnad med att vara rasande och att angripa motståndaren på ett sätt som man inte själv skulle vilja bli angripen. Det är två helt olika saker.
Ja, vi måste kunna formulera vår vrede gentemot orättvisor och våra motståndare, men vi måste också kunna leva med våra motståndare. Den som vill förgöra sina fiender hamnar ytterst vid Auschwitz grindar. Hur tänker du om att leva med motståndarna?
Jag tänker att det är väldigt, väldigt svårt, och att det prövar ens tålamod något enormt. Men också att en riktigt, riktigt bra motståndare gör dig själv också väldigt, väldigt bra. Så länge du tar tillvara på det. Och det är också någonting som jag kämpar med, men som jag ser är någonting som är viktigt för att utvecklas själv. Att se till att kunna mäta sig mot sin motståndare, men också att om man inte har en jättebra motståndare, att ändå själv kunna slipa sig till att bli en bättre version av sig själv, för att lättare kunna företräda kampen.
Ligger det i det också att kunna säga ibland att motståndaren har en poäng? Där har du kanske rätt, jag kanske behöver tänka om.
Det skulle ofta vara tufft att göra. Tror jag. Men jag tror att det är sånt folk väntar på. För jag tror inte att man uppskattar det här att jag säger att jag har rätt och du säger att du har rätt, och att vi aldrig någonsin kan mötas. Och så ser den tredje personen ser oss diskutera någonting och bara, men ni har ju båda rätt. Skulle ni bara prata ihop er så skulle vi kunna komma fram till en lösning. Och jag tror att det är nog en frustration som många som inte är engagerade idag känner. Så jag tror att det skulle vara bra och nyttigt att faktiskt kunna se att ja, men du har en poäng.
Att man i det politiska samtalet, man stakar ut de ideologiska skiljelinjerna, men man kan också hitta beröringspunkterna, att man får ett mer levande politiskt samtal.
Ja, absolut. Så länge det finns bra förslag från motståndarna.
Det är inte alltid det gör det.
Nej, det känns inte riktigt så just nu, måste jag säga.
Till sist, Emilia, om du får önska en vändning i politiken i samhället de kommande 5 åren i relation till det goda samhället, vad skulle det vara?
Jag skulle önska mer eftertänksamhet och att det skulle vara färre knockout-förslag som man kommer med. Jag vill inte höra fler förslag på fängelser för biståndspengar eller att man ska skicka icke-dömda människor, att de ska förlora sitt uppehållstillstånd i Sverige. Alla sådana förslag som är bara populistiska, inte genomtänkta överhuvudtaget, att det ska försvinna i soptunnan, och att man ska inse att Sverige är värd mer än så. Vi måste ha genomtänkta förslag om vi på riktigt ska kunna visa på att vi är ett alternativ. Och att det också ska löna sig. Det hoppas jag. Och jag hoppas också att det, den polariseringen som syns nu, att man målar in sig i sitt eget hörn på den politiska kartan, att det också ska kunna röra på sig, att man ska kunna släppas här i kanten och känna att Ja, jag har röstat på det här partiet, men jag är villig att byta helt och hållet för att jag har satt mig in i frågan nu. Och att man åtminstone, om man inte kommer dit, ska kunna lyssna på företrädare för andra partier än de man själv sympatiserar med, utan att känna att det här måste jag sätta stopp för, jag måste höra av mig till den här kvinnan som säger såna här saker och se till att hon inte vågar yttra sig igen.
Nu förstår jag inte riktigt vad du menar. Vem ska höra av sig till vem?
Alltså jag tänker på gemene medborgare som blir förbannad över politiska förslag bara för att de kommer från ett parti som man inte sympatiserar med. Att man i det läget försöker tysta motståndaren. Det är också någonting som jag ser som ett jätteproblem, och framförallt den här önskan att tysta kvinnor och unga kvinnor. Att det är ett ofog och verkligen ett hot mot demokratin.
Till sist då, för att åstadkomma det här, vad är viktigast redskapen?
Folkbildning.
Tack Emilia. Folkbildning är vägen framåt, organisering och kamp för att skapa ett välfärdssamhälle där vi är trygga och fria framåt är det vad du har pratat om idag. Tack för att du kom hit.
Tusen tack. Och tack för att jag fick komma, ska jag också säga.
Du har lyssnat på Samhällsuppdraget, en podd producerad av Leopard förlag i samarbete med LO och ETC Nyhetsmagasin. Programledare var jag, Rebecca Bolin, producent Johanna Ekeroth och tekniker Petter Brundell. Det här var sista avsnittet i podden Samhällsuppdraget, men vi finns kvar på Facebook. Gå in där, hämta inspiration, diskutera, debattera, hitta andra som bryr sig om att bygga det goda samhället. Jag som har lett samtalen heter Rebecca Bolin. Till vardags är jag chefredaktör på ETC Nyhetsmagasin, en veckotidning som också diskuterar, analyserar och fördjupar de här frågorna. Från oss som producerat podden vill vi avsluta med en hälsning till alla er som lyssnat. Sluta aldrig bry dig. Vill vi påverka världen måste vi försöka förstå den, organisera oss och kämpa för våra visioner och delmål. Så värnar vi demokratin och det goda samhället. Och det kan vi bara göra tillsammans.